mañana me fiscará.
Nos fuimos a un altivo a su seriedad.
A la base seriedad.
Bilbora sexaleupa.
Nyvabbad och har precis bakat en sockerkaka möts vi här hos mig i köket.
Ja, och jag har klippt lugg.
Det har du faktiskt.
Vad tycker du? Helt fint. Ärligt.
Nej, men riktigt fint. Jag såg ju det på Instagram innan. Du hade ju lagt upp en frisörbild så att säga. Det tycker jag såg jättebra ut. Hur känns det själv?
Jag tycker det ser ut som Kristina Skolin. Inget negativt mer än att hon är 40 år äldre än vad jag är. Eller min mormor.
Jag tänker på varuhuset när du säger Kristina Skolin.
Ah.
Yngre lyssnare förstår ingenting, men alla andra vet ju precis vad jag menar.
Ja, hon är ju vacker och så, det kanske bara inte riktigt min stil. Ja, men, alltså, och ännu en gång gör det. Alla ni, framförallt tjejer som vill höra det här, känner igen sig. Det är lite jobbigt i livet. Ah. Man orkar inte riktigt ta tag i det. Vad gör man då? Man klipper lugg.
Ah, vad är motsvarigheten för män då? Är det raka skägget eller, på så här, eller kanske skaffa skägg?
Jag vet inte. Ja, eller så här, åker till Biltema och letar efter någon kabel som saknas.
Byter bil.
Köp en korv för en tia.
Och ibland känner jag att jag verkligen så här... Visst, jag har en del manliga attribut i mitt utseende. Men ibland känner jag att jag skulle vilja ha lika mycket i mitt privatliv. Att så här, som du säger, jag tar en sväng till Biltema och köper lite kopplingsdon och såna där saker.
Men är det inte därför det funkar så bra, du och jag då? För du har så mycket... traditionellt kvinnliga grejer för dig. Ja. Och jag har så mycket traditionellt manliga kanske, grejer faktiskt. För mig. I helgen så var jag lite så här, men det är lite, inte med relationen alls, utan nej. Bara livet är lite trögt just nu.
Ja.
Så då var jag så här, då åkte jag titta på bilar.
Ja.
Och sen åkte jag motorcykel. Bastade.
I och för sig, jag var ju faktiskt ute och seglade igår. Ja. Fantastiskt var det. Så det var ju, i och för sig, det kanske är både kvinnligt och manligt, jag vet inte. Men...
ja, det är nog inget.
Men jag kände mig ganska manlig för att jag kan ju, eftersom jag gjorde det när jag var liten, så kan jag många begrepp. Jag kan ju allting på vad båten, alla saker på båten, vad de heter. Och det är dirk och fall och bidevind och alla de här liksom.
Bidevitt.
Och det sa jag till min kompis som jag var med, Petter, att så här, att just man insåg hur mycket man lärde sig när man var barn, som har legat slumrande i 20 år. Och sen då när du kommer på en båt igen så bara... så kommer alla de där begreppen tillbaka som att man bara har öppnat en ask. Liksom. Du vet precis varenda mutter, varenda liten grej på hela båten. Det heter det. Liksom. Och sen inser man så här, det är inte självklart att kunna det, men nej. Tydligen så gör man det.
Och jag älskar att du säger så här, jag känner mig manlig när. Man hör ju aldrig det, men det är det man tänker innerst inne någonstans. Det här var manligt eller kvinnligt. Jag kan ju allt om skogen. Jag kan ju alla växter, alla djur, alla rötter, alla scouttips eftersom jag har varit scout sedan jag började gå.
Ja, det är från scouterna, det är inte från liksom, att du växte upp på landet?
Jo, sen växte jag upp i skogen och skogen var min lekplats.
Ja.
Men det kan jag också, jag vet, då tänker jag nog inte manligt och kvinnligt, då tänker jag nog mer så här... överlevan.
Ja, precis. Jag tänker att din kunskap är otroligt mycket mer värdefull, framförallt i... apokalypsen som vi är på väg in i. Att
ja, men segla veta. Då? Först seglar man in i urskogen.
Det är jag, det är Kevin Costner på väg till Waterworld. Det kan vara jag. Och sen så kan du vara den som liksom bygger upp odlingar på, på nya marker och sånt.
Du, ett frågeavsnitt, vad kul!
Nu, precis, vi efterlyste ju frågor i vårt förra avsnitt. Mm. Det här är ju en favorit i repris kan man säga också.
Ja, för det blev ju verkligen favorit förra gången vi hade.
Avsnitt 10 var det. Då bad vi också om frågor och det blev ju, när vi tittar på statistiken nu så är det ett av de absolut mest lyssnade avsnitten. Mm. Så då kände vi att då kör vi väl det igen då.
Vi gör det vid varje 10-tal.
Precis.
Så gör vi frågeavsnitt. Och sen är det så här, många av de frågor som vi har fått nu, till exempel om datingprofiler har vi fått några frågor. Vi har fått frågor om Happy Pancake, vi har fått frågor om... ja, men lite olika. Ja, så har vi
återkommande, så att säga.
Vi svarade på dem i avsnitt 10. Som du har ställt en fråga och inte fått svar nu, tänker vilka as de är som skiter i mig.
En rimlig tanke, tycker jag.
Ja. Så är det för att vi har gjort det.
Ja.
Nej, så är det för att vi kanske har svarat på det i avsnitt 10. Så lyssna på det också. Sen kan du mejla allt.
Ja. Vissa grejer kan vi ju också ha pratat om i andra avsnitt. Och just då får du lyssna på alla 19 tidigare avsnitt. Väldigt noga för att veta exakt
vilket avsnitt. Och vissa avsnitt har vi saker vi inte pratat om alls. Men vi har pratat pratat om det som kompisar emellan och glömt bort var vi har sagt det, det. Eftersom vi också förvirrade. Det är jättespännande.
Ja. Nu släpper vi förbehållen och river igång, tycker jag.
Oh yeah!
Jag börjar helt enkelt. Ja. Jag har fått en fråga på Instagram från Zoe. Som kanske hänger ihop med en fråga från Jeanette. Den ena frågan är så här, Zoes fråga är: hur kommer man veta att man har hittat the one? Och Jeanette frågade: hur viktigt är första intrycket man får? De hänger ju lite ihop, det här liksom att kan man veta tidigt liksom att this is the one? Och då, jag tänker att måste vi definiera vad the one är då?
Ja, och the one menar man alltså
personen man vill leva med resten av sitt liv.
Typ, men så. Är det eller? Verkligen så? Eller
the jag one tänker att det är ju så att det är en traditionell definition av det. Men, ja.
Men the one är ju den rätta. Det kanske inte är den enda rätta. Utan det är, kan hon inte mena också. Hur vet man att just den man träffar är, det här blir något?
Precis. Så, precis. Det kan vara, tröskeln kan vara så låg. Det vill säga, det här är en person jag kommer att bli ihop med. Den känslan. Det kanske är the one på ett sätt. Har du något svar på det, Karin?
Ja, jag har ju det.
Ja.
Ja, jag tror ju att, det här är min egen teori då, jag tror att ju äldre man blir, desto svårare har man att veta att det är the one, eller inte.
Mm-hmm.
Tvärtom vad man kanske då skulle kunna tro.
Mm.
Därför att, nej, och det här är helt baserat på min egen erfarenhet och kompisar och sådär. Jag tror att, nu ska vi se hur jag ska förklara så man förstår. Det var lättare med kärlek vid första ögonkastet. Man var yngre och var lite mer, inte kanske lika kräsen. Man hade lite enklare liv. Man kunde flytta till Umeå, man kunde göra det. Man var inte liksom så låst i the one på något sätt.
Man hade inte lika många föreställningar baserat på tidigare relationer om hur ska det kännas, hur ska det vara, vad ska jag förvänta mig, vad kräver jag? Jag minns att jag var helt kravlös.
Ja.
Alltså, nej men på riktigt, jag var så här. Det finns tydligen en kvinna eller en tjej som verkar, till att börja med var ju den tvungen att visa allt intresse till mig, inte tvärtom. Alltså jag vågar ju inte visa något intresse.
Nej.
Så att när någon liksom slog mig i huvudet bokstavligt talat och
så sa det jag, tack.
Ja, då bara, ja nej men du gillar ju mig så det gör ju att jag automatiskt gillar dig. Typ så. Och då är du the one.
Mm.
Det var urvalskriteriet. Och så sorry gamla ex, höll jag på att säga, som mina första relationer. Men,
och så tänker när man blir äldre så tror man att nu har jag så himla mycket erfarenhet och nu vet jag och bla bla bla. Men jag tycker att det är svårt att veta direkt vad som är the one. Mm. Alltså man måste ge det mer tid. Dels för att vi har fått på oss mycket mer lager med erfarenhet och sånt som gör att dels att vi tror att vi vet vad vi vill ha och letar efter.
Mm.
Men också att vi tror oss kunna tolka andra mer. Jag tror vi blir lite mer fördomsfulla ju äldre vi blir.
Mm.
Och därför så tror jag att mångas problem när man just bestämmer sig efter en dejt, det är att man tror att man inte passar ihop eller tror att man inte. Jag tror att man måste ge alla liksom 3-4 dejter tills man kan avgöra.
Tyvärr tror jag att du har rätt. Jag skulle vilja att det inte var så. Mm. Alltså jag skulle vilja att svaret var så här, ja men det vet man direkt.
Ja.
Och här är tre punkter för hur du ska veta det. Men jag känner precis likadant. De gånger jag har liksom varit så här tveksam, kanske på första dejten, och sen lite så här motvilligt bara, ja men okej, vi ses väl en gång till då. Då har jag verkligen kunnat varit med om exakt det. Att det bara har vänt och bara, gud, vem är den här personen? Den träffar jag liksom. Det är som att det är två olika personer och man får en så här mycket mer avslappnad, härlig känsla på typ andra gånger man ses.
Men när man har forskat på kärlek så ser man också det att i mogen ålder så kan man, vissa hoppar till och med över förälskelsefasen och blir kära direkt. Fast inte pang direkt, utan att just själva grunden, den djupa kärleken växer fram utan förälskningsfas.
Mm.
Så det jag tror är att vi blandar ihop lite när vi tänker så här, pang, the one, det är förälskelsefasen.
Mm.
Och den ser inte likadan ut när vi är äldre. Med det sagt, det behöver inte vara fel. Tvärtom, jag kan ju känna att det är ganska skönt att hoppa över. Det låter kanske hemskt.
Ja, nej, men jag håller med.
Man blir ju lite tok i huvudet där under förälskelsen. Ja. Och man vet inte, och det är alla möjliga känslor. Och man kan inte vara utan, men det kan också vara svartsjuka och otillräcklighet. Och men alla möjliga saker.
Ja, precis. De gånger det känns rätt så är det skönt att hoppa över det. Förstår du vad jag menar? Alltså de gånger man känner att så här, man är grundad i sin känsla liksom.
Så då är ju, och i så fall blir det, hur viktigt är första intrycket man får? Jag tycker egentligen inte det heller. Det där tänker jag så här, kommersiell produkt som, som alla företag som säljer parfymer, kläder, allt. De vill att vi ska tänka att det är kört om vi inte har den snyggaste tröjan på oss direkt. Mm. Men så vet ju alla att man träffar ju någon när man inte är tipptopp. Det är oftast då det händer. Och så tänker jag att det är ett kommersiellt, ett kommersiellt argument också för att vi ska konsumera mer eller känna oss otillräckliga. För jag tror att första intrycket är inte alls viktigt.
Nej.
Förutsatt att vi ger varandra flera chanser.
Aldrig är väl så där, det där så starkt som när man är ung också. Det här med att man tror att så här, ha rätt kläder, rätt grejer. Alltså så här, det kommer avgöra hela ens liv liksom. Ja.
Så och jag skulle vilja, om jag dejtade, ha många, många fler chanser. Och att någon inte tittade på min nya lugg och tänkte, gud, jag kan inte dejta Kristina Skolin. Och gav mig några chanser så luggen hann växa ut.
Precis.
Kan det vara ett bra
svar? Nu för tiden har man en bildhistorik på Google, så kan man se alla ens frisyrer. Jag har bara två frisyrer i mitt liv, så det går snabbt googlat bakåt i tiden. Vill du ta nästa? Ska jag ta nästa? Vad har vi här nu då?
Anna, hur vågar man öppna upp för en ny person när man är så trygg och van att vara själv? Och det är väl nästan du som får börja svara på.
The million dollar question.
För du är ju trygg och van att vara själv, det är ju inte jag.
Gud, vilken bra fråga. Alltså jag önskar ju att jag... Eller så här, jag kan säkert ha idéer om... svar på det, men jag känner att jag måste kunna leva som jag lär också. Men
varför måste du? Men, du kan väl säga vad du tänker.
Nej, men det jag tänker är väl att just om man är en sån person som jag är då, som är trygg med vara själv, att då är det ju väl, då kanske man behöver lite längre tid. Du kan inte bara kasta in. Du kan göra det, men då kommer det liksom explodera efter 2 veckor och så kommer man känna sig kvävd och bara, nej men det här går inte, vi måste göra slut typ. Medan däremot om man låter det gå lite längre tid och kanske gör det mycket mer successivt och kanske liksom leker lite med tanken att, alltså just att man får känslan kring det, att det här är inget som måste hända, det är inte någonting som är liksom ett krav, utan det här är någonting man gör för att man vill och allt det där, liksom att man får den känslan kring relationen, då kommer det liksom vara lättare att till slut liksom, kommer man kanske inse då att så här, oj, jag har visst släppt in någon på det nära sättet. Men jag tror att så fort man börjar liksom slå ner murarna så att säga runt om, eller ja, vad säger man, gallergrindarna, att nu jäklar ska vi bli, vet du, ihop och sambos och allt möjligt liksom, då kan man slå bakut. Så är det med mig i alla fall, att jag vill så här, ja.
Men då låter det som en sak som man kan skicka med är att du är medveten om att du har det här.
Ja, precis.
Och att man då kan tänka själv om man träffar någon att ja, men nu är jag väldigt, jag är så trygg med att vara själv att det blir läskigt. Och då måste jag tänka på att släppa lite. Kan man berätta det för personen också man dejtar?
Så här, ja, jag kanske inte på första dejten kanske, men nej, eller ja, det kan man väl göra.
Jag är rädd.
Nej men apropå det där du sa om att man, när man är lite äldre, att man blir, att det går fortare in i, jag kan känna att så här, är man, känner man riktigt mycket för någon och är trygg, då kan du säga sådana saker på första dejten, för då har du ett sånt diskussionsklimat där du känner att så här, jag kan säga precis vad som helst till den här personen. Och så tycker jag nästan det är också, ju äldre man blir, att man vågar ju vara mer naken och sårbar på ett sätt, samtidigt som det kan vara svårt att rucka på gamla vanor och sådär. Men sen tycker jag det här med, apropå, nu skriver ju inte hon det här, öppna upp skriver hon, ja precis. Jag tänker rent fysiskt vara själv, alltså så det här att, för det, för mig är det nästan det svåraste liksom, att så här, ja, vara med någon dygnet runt jämt, det, ja, just det. För mig är det jättejobbigt liksom, men...
Men det är ju några steg
psykiskt att vara öppen. Liksom, det känner jag lättare på ett sätt.
För det handlar väl också om att öppna... Att vilja bli kär är ju stor skillnad mot att våga bli kär.
Ja, precis.
Och att man sluter sig så, om jag tittar på mina kompisar som gör det, har jag några. Och då, det är ju för att de har blivit sårare så mycket. Och då man orkar inte gå där med hjärtat i handen. Och så är det någon som bara... Men jag skulle tycka det var otroligt fint om jag på även första dejten och en kille sa till mig, du, jag har varit själv så himla länge och är så himla trygg med det. Så nu är jag ute på lite öppet hav här och jag vill jättegärna, men jag är lite nervös för det. Jag bara, åh, det skulle jag tycka var så mysigt.
Ja.
jag tar hand om det här, bara ta det kläderna.
Ja, men, nej, men, ja, men grejen är att för det där kommer ju komma fram ändå, så att säga.
Ja,
så
precis.
Säger man det inte så kommer det komma fram genom handling. Det kommer komma fram genom friktion på andra sätt. Så,
men varför skulle man inte säga det? Tror du det finns någon som skulle tolka det som en svaghets...
Nej, men fast det handlar väl om att om man är den andra, så att säga, som är så här, gud vad jag håller på att bli kär i den här personen, jag är super på, gud jag kan inte tänka mig något annat än att bara hoppa in i den här personens liv. Och så känner du då att den är så här, oj oj oj, nu, alltså så här,
just det.
Nu fäller jag upp en gard. Ja, det är inte så härligt.
För det är ju inte så härligt att vara som en person som jag är, som bara, en, ja!
En igel som bara klamrar sig fast.
Men då, jag vill... Ja, det är ju nästan som man skulle be om ursäkt för det också. Så jag är, vilket i och för sig, vi har pratat om någon gång, vet jag, det här med anknytning.
Ja, just det.
Att jag är den här otrygga, ambivalenta anknytningen som gör att jag behöver otroligt mycket bekräftelse och också gillar att bara teama ihop i någon slags symbios. Jag har ju faktiskt berättat om det nu.
Ja.
Och sagt att så här är det med mig. Det här är ett litet handikapp jag har. Jag jobbar jättemycket mer och försöker bli bättre. Men faktum kvarstår. Mm. Jag behöver lite extra för att känna mig trygg.
Mm. Får du det då? Anders.
Nästa fråga. Jo, men det är ju sånt som jag och Anders jobbar jättemycket med.
Men sen, men precis, och det, men jag menar, även om du får höra en sån grej så kan du känna så här, åh vad härligt att du berättade det, vad skönt, och vet jag så här, det betyder ju inte att man automatiskt kan ändra alla sina egna mönster som partner, så att säga, att om man är van och liksom så här, och bekräftar någon på en viss nivå, hej och hå, det är klart att det inte är superenkelt att synka det där, så är det ju liksom.
Och sen kräver det ju en viss mognad, men då kan man ju tänka så, om man säger så med en dejt, och den dejten bara, herregud vad konstigt.
Ja, precis.
Då kanske inte det är en person man ändå ska klicka med just då.
Så det är bra att säga sådana mest som testballonger också, för att se vad som händer.
Nästa fråga hänger ihop lite på det temat också. Det är ju så, alla
frågor hänger ihop.
Alla frågor hänger ihop.
Ska jag ta den? För det var du som tog förra. Det är viktigt att vi har rättvisa.
Mm.
Det är också, det här är från vår Facebookgrupp. Anna har skrivit. Det här med att ghosta och bli ghostad. Hur ovärdigt är inte det? Lite goda råd om hur man hanterar det utan att känna sig som en idiot. Och sen har Malin skrivit. Om nätdating, nätdating kan göra så att man får minskad tillit till människor. Jag upplever att jag är nätdating-skadad på det sättet.
Mm.
Att det där hänger kanske ihop, att man kan just av ghosting då kan känna det. Och ghosting kan vi förklara, det är ju det här liksom att man bara egentligen slutar höra av sig, kan man säga.
Försvinner, som ett spöke.
Ibland väldigt tidigt, ibland efter att man också har setts flera gånger. Och bara liksom, du får inte ens en så här tack men nej tack, utan du bara liksom antingen får du inte svar eller så blir du avmatchad om du är på en app. Det kan ju vara att man bara inte svarar på sms eller man bara försvinner liksom.
Och det här var en av anledningarna till att min terapeut sa till mig att du får absolut, du kan inte hålla på att vara på nätdating-appen, för att jag tog så fruktansvärt illa vid mig. Mm. Och det var precis som du sa. Du hade ju inte gått speciellt långt, jag kanske bara chattat med några och sen plötsligt försvann de.
Mm.
Eller att jag hade varit på en dejt och sen så bara svarade den inte på sms. Men sen blev jag utsatt för ghosting av en kompis nyligen. Och då förstod jag hela vidden av hur tufft det kan vara.
Ja.
Och det här är en ny tjejkompis som jag har fått sedan ett halvår bara.
Mm.
Som också varit singel, också nätdejtat en massa. Så vi har stöttat varandra massa i det här. Och liksom varit jättenära och verkligen öppnat upp om det innersta.
Mm.
Och kanske inte sett så mycket, men hört väldigt mycket och hållit koll på varandra och så. Sen så träffade hon en kille, jag blev tillsammans med Anders igen. Och då hörs man ju mindre, så är det ju. Och det tycker jag är helt okej. Men efter det började gå 5 veckor och jag inte fick något, liksom, så kan vi inte prata snart, kan vi inte ses? Jo, jag har så mycket nu, Till sist så kände jag, men nu måste vi prata.
Mm.
Och då sa hon, jag orkar inte idag, jag ska vara i trädgården. Jag måste. Och då ska jag, är det någonting som är fel?
Mm.
Nej, det är bara att jag har så mycket nu.
Mm.
Och då ska jag säga, men det... Och på mess också bara, jag ringde och hon tog det inte. Så då skrev jag, men... Jag kan respektera om du säger till mig. Jag vill inte prata, nu har jag något annat. Så. Men jag kan inte respektera att jag skyller på tidsbrist när vi har varit så oerhört nära. Och jag saknar dig och så. Inget svar.
Och där är vi nu så att säga, eller?
Och det går timme, jag ser att hon har läst det, ingen svar. Jag ringer, ingen svar. Det går ett dygn, jag börjar få riktigt, jag kan ju inte sova.
Nej.
Ont i magen, vad har jag gjort nu? Jag trodde att det, alltså visst, det kanske var hårt att säga, respekterar inte. Men jag liksom ville visa hur mycket det betydde.
Mm.
Så då skrev jag till mig så här, förlåt om jag var hård, men jag saknar dig och det vi haft var så fint liksom så här. Kan vi inte höras?
Mm.
Läste, ingen svar.
Mm.
Och det här, nu förstod jag liksom, då, för det satte sig rakt i hjärtat.
Mm.
Jag tror jag grät i 2 dygn. Och det jobbiga i det här är ju inte att hon har försvunnit egentligen. Utan det jobbiga är att inte få ett svar.
Mm.
Vad är det som var fel? Vad har jag gjort? Var det mässet? Var det något annat? Var det, vad, men inget så här, jag orkar inte med just nu.
Nej,
här,
just det, precis.
Vi hörs om.
Ja.
Eller tack, men här är nej tack.
Ja.
Inget. Och, det, och jag tror aldrig jag varit med om det här så ghostande på det sättet.
Nej, jag tänker så här, ja, det är ju precis, och det är ju precis så där det känns i relationer också, eller liksom i dating.
Ja.
Men jag tänker att just att det kanske blir extra jobbigt också just för att i det här fallet då, för att du var ju verkligen så här öppen med vad du kände och du liksom la ju verkligen ut ditt hjärta på. Ja.
Men det är precis alltså det här jag upplever att folk har gjort på nätdating.
Mm.
Och att man också har varit på några dejter där man till och med har pratat om de här sakerna. Eller så här, oj nu öppnar jag mig och det här känns verkligen bra. Och så försvinner de. Och att det är det ghostandet som gör så fruktansvärt ont.
Mm.
Och som är så vanligt. Har du varit med om det?
Jag har varit med om det. Jag har också antagligen utsatt folk för det också. Kanske inte riktigt så där extremt som du beskrev det nu. För att det där låter ju ändå som att så här, hade någon, om man säger så här, hade en tjej skrivit så till mig, säg att vi hade dejtat och så hade en tjej skrivit precis så där som du gjorde till din kompis, att så här, gud jag tycker det vi hade var så fantastiskt och speciellt, så här, kan vi inte ses och så här. Jag har mycket svårt att tänka mig att jag inte skulle liksom svara på det, alltså förstår du, men kanske svara kort, men jag skulle garanterat skriva någonting. Men däremot så har man ju varit med om att det kanske är lite mer glesare kontakt.
Mm.
Alltså sådär, redan från början så att man har inte haft en jättelång period där man har hört jättemycket, utan man kanske har hört någon gång bara sådär, eller man har dejtat några gånger men kanske inte sådär tätt inpå, utan mer såhär, det är lite sådär otydligt och inte jättefrekvent.
Men då är det att det har runnit ut i sanden,
ja,
lite mer.
Men jag menar såhär att, ja precis, det är rinna ut i sanden, men jag tänker rinna ut i sanden är ömsesidigt, det vill säga då är båda liksom drar sig bort, och det tycker jag, det blir ju ganska tydligt tycker jag, när man känner så här. Visst, man svarar på varandras meddelanden, men så händer inte så mycket mer. Men jag tror också det här med att liksom, jag har varit med om att man, inte att jag dejtat folk, men att jag har skickat meddelanden med folk på nätet så här. Och lite det här att, ja men du håller liksom, du kan ju hålla igång flera konversationer samtidigt med olika personer, du vet inte riktigt, du håller ju på så att säga, försöka lära känna dem för att veta så här, är det någon jag ska gå på dejt med liksom? Är det intressant? För det vet man ju inte kanske bara baserat på en profil då. Och då kan det ju vara så där att ja, men du känner verkligen, du har börjat prata med flera stycken, du känner en av dem är så här, wow, den där, där vi kommer ju ses. Och då blir man ju medvetet så att man bara, okej, nu ska inte jag hålla igång och prata med massa andra nu, för då kommer det, dels kommer det inte vara något kul för dem eller för mig.
Men då mejlar man ju den och säger, hör du, jag måste dra ner på tempot lite här nu, det har inte med dig att göra, utan det är jag som håller på.
Alltså ja, men i bästa fall gör man det om man känner att man har fått en connection med de där andra som jag nämnde. Om det däremot är mer så här, ja vi mässade 2 kvällar lite grann så här. Men allting handlar ju om, återigen så här, om motparten skriver typ så här, var tog du vägen, varför svarar du inte så här? Då känner jag så här, då är det klart man svarar. Mm. Om det däremot är så här, jag har ju däremot varit med att jag själv liksom bara har försvunnit. Men då har ju inte den andra kanske reagerat på det. Då kanske den har tänkt just så här, aha, han fick väl någon annan, eller han dejtade väl någon
för
annan.
För det jag upplever som är den ghosting som folk har jobbat med, det är just när man har haft några dejter eller haft något på gång och plötsligt boom borta. Och jag har tänkt så mycket på det här också, för att jag har mått så dåligt av det. Och så här, vad har jag gjort för fel? Vad har jag gjort för fel? Tills jag kom på att, men herregud, jag har ju inte gjort något fel.
Nej.
Alltså jag har verkligen inte gjort något fel. För man har aldrig fel att reagera med känslor om man undrar någonting. Felet är att inte få någonting svar. Men sen så, Svenska Dagbladet hade en artikel om det här i veckan. när deras psykolog Jenny Jägerfeldt skrev lite om fenomenet ghosting. Och det var en krönika också, var någon fråga om det. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Men då, dels så berättade hon vad det är som gör så ont med ghosting. Och det är ju att bli avvisad. Mm. Eftersom vi är sådana sociala djur som är liksom gjorda för att tolka varandras signaler hela tiden. Att bli avvisad för det första, det triggar samma centrum i hjärnan som smärta. Mm. Som ren smärta. Det är också därför det känns att det gör så ont. Mm. Och det andra är att inte veta varför. Det är liksom det som är det absolut jobbigaste.
Mm.
Och sen så hänvisar hon också till någon studie som har gjorts av en socialpsykolog som heter Gilly Friedman. Och han menar att de som ghostar, det är oftast de som själva har blivit utsatta för det.
Just det.
Och också har vant sig, alltså de har blivit illa behandlade och själva...
När man har lärt sig spelet så att
säga. Man har lärt sig spelet. Mm. Och han såg också att det fanns en tendens att de som ghostar i dejtingsammanhang tror att det finns en den rätta som man vet direkt. Och är det inte det,
då så ghostar det man. Eller då ghostar man. Ja, precis. Ja. Ja.
Alltså med det sagt då, just den här min vän, hon har ju som jag har tröstat flera gånger för att hon har blivit ghostad. Så tänkte jag kanske är, för först tänkte jag, hur kan hon göra så när hon vet hur ont det gör?
Mm.
Men det är kanske precis så det funkar. Hon har blivit utsatt för det och omedvetet, för jag tror inte hon har liksom tänkt att nu ska hon vara så här elakt.
Nej.
Att hon liksom fortsätter för den här bollen vidare. Men för att svara på frågan då...
Vad frågan eller så här, men det,
lite goda råd. Jag tänker bara så här, man är inte, om man känner att det känns för jävligt så är det ju inte konstigt. Alltså det är helt onaturligt och inte okej att bli utsatt för det.
Och sen är det ju som vi återkommer till i många avsnitt just att hela liksom dejtingmarknaden då, att det är ju något i grunden trasigt med hur allting fungerar och sen har vi fått lära oss att på något sätt navigera det så gott vi kan liksom. Mm. För jag kan också känna sådär att det är klart att jag också har påverkats av att ha nätdejtat mycket, för då blir det som att såhär, ja men det är så här det funkar, ja nu kommer inte hon höra av sig och nu försvann hon och så här, och man bara liksom, ja det är så det är alltså. Man blir inte lika sänkt som man kanske hade blivit första gången eller som du blev när du började nätdejta liksom, att du var som vi pratade om så här, ja, men de här som doppar ner och bara träffar den första man matchar med och sen så försvinner man från dejtingapparna liksom. Medan om man är kvar så att säga och går på dejter och håller på, då till slut så lär man sig någon slags så här, tyvärr då den här jobbiga delen av det där man bara är så här, ja, alla håller på liksom och försvinner in och ut och är närvarande och inte närvarande, och är det inte man själv som gör det så blir man utsatt av någon annan.
Men det måste
annan,
vi liksom. Ju stoppa, för det är ju ingen långsiktig lösning, så jag tycker att om man lyssnar på det här då, och ghostar folk, så tycker jag att man ska tänka en extra gång hur fruktansvärt ont det gör.
Och jag är lite mer inne på att det är liksom systemet som skapar det här beteendet snarare än människorna.
Jo, men det är ju ingen ursäkt, för att man kan ju fortfarande bete sig schysst.
Ja, gud,
det ena. Och det
verkligen.
Andra så tycker jag är att man faktiskt också kan säga.
Mm.
Det vet jag att jag gjorde en gång. Så sa jag ju så här, om du bara försvinner nu så vill jag att du säger till mig. Jag vill veta det. Jag vill inte gå omkring och inte ha koll. Mm. Man kan ju alltid testa och försöka säga.
Jag har ju flera gånger behövt avbryta dating eller liksom diskussioner och sånt där jag har känt att jag, om jag har mått dåligt och känt så här, men jag pallar inte att träffa någon nu. Nej. Men då har jag faktiskt sagt det, eller då har jag verkligen varit så här.
Ja, men du är ju jättebra på att vara ärlig och öppen där ju.
Ja, men samtidigt så har det känts som att så här, även om det har varit en genuin känsla att så här, att nej men det här, jag psykiskt, ja det funkar inte nu liksom, så känns det ändå som att det är en undanflykt lite grann, att man är så här, jaha, fast du vet, vad hade krävts för att du inte skulle känna så, alltså lite så där, men ja, det är en separat diskussion.
Men kan nätdejtingen göra så att man får minskad tillit till människor? Det tror ju jag tyvärr.
Ja, verkligen.
Men jag tror att man med, om man är lite mer medveten, så kanske man kan försöka tänka att inte förlora tilliten. Det vill säga tänka att det är lite separat ändå.
Jag tycker
alltså,
det
folk beter sig sämre än vad de gör egentligen.
Jag känner själv att när man har fått en knäck på, när man har känts lite stukad, då brukar det ju ofta vara så att du kommer ju, så här, du går ju hem och läker och sen så kommer tron på det där igen, så att säga. Den kommer tillbaka och så går man ut på dejtingapparna så blir man stukad igen. Nej, men så här, ja. Så att jag tror att tilliten kan minska, men jag tror att den kommer tillbaka. Alltså den är inte borta för evigt, utan det är så här,
du
får det liksom en smäll och sen så kan man ändå rehabilitera sig.
Och sen det ska man ju inte underskatta att spåra upp de här som ghostar och bajsa ett litet kuvert och lägga i brevlådan.
Verkligen. Man ska ju skicka anonyma mejl till deras chefer och sånt där. Call them out, så att säga.
Nu har vi en snabb fråga här från urcellen Helen. Bor ni ihop?
Den frågan är ställd till dig alltså, eller?
Ja, men jag vet inte vad hon syftar på. Så om vi börjar, jag och Fredrik, vi bor inte ihop.
Ganska nära ändå, får man säga.
Vi bor väldigt nära.
Vad tar det? 7 minuter kanske att gå?
Ja.
Vi går över en av Sveriges mest trafikerade vägar, Essingeleden typ.
Till varandra.
Till varandra. En bro, en liten bro faktiskt.
Och vi spelar in det här i Fredriks kök, så att jag är ju ofta hemma i köket.
Ja, det har blivit så. Någon dag ska vi ha en livepodd när den här pandemin har gått över, eller på sätt. Det kommer den aldrig göra.
Men och då får alla komma hem till ditt kök.
Det kanske blir... Ja, det... Gud! Jag har saknat att ha stora fester, men däremot så tänkte jag...
Alltså, fest blev det nu.
Ja, men nu blir det fest. Nej, men jag tänkte att jag saknat den här större sammanhangen, men nu slår det mig att vi kanske får köra en digital livepodd, men det är ju tråkigare.
Ja. Och om det gäller jag och Anders, nej, vi bor inte heller ihop. Vi umgås typ varannan vecka. Varannan vecka har jag och han sina barn på varsitt ställe.
Just det.
Och varannan vecka så träffas vi, men inte hela tiden heller. Och då växlar vi lite mellan hans hus och min lägenhet.
Ses ni inte alls på barnveckan? Eller?
Nej, oftast inte.
Oj, oj, oj.
Det är skönt.
Det låter underbart om jag ska vara.
Ja, det är jättebra. Ja. Det är så, då är man ihop dubbelt så länge. För man träffas bara hälften så mycket.
Jag tänkte på det apropå först inledande frågan där om det här med The One och... Eller nej, om det här med att öppna upp sig, menar jag. Den grejen. Att, så här, att ett sätt att liksom göra det där långsammare är just det där livet. Att ha lite så här, portionera varannan ut det liksom.
Ja. Men det har uppstått en stor grej.
Oj.
Det får vi nästan ägna något och avsnitt åt. För alla oss som har varannan vecka och där det är ett komplicerat pussel. Där är förgreningar över halva Sverige.
Prison break, kartor och sånt.
Varannan vecka, men i år är det skottvecka. Det vill säga, det finns en vecka 52 och en 53. Det betyder att det kommer 2 ojämna veckor efter varandra.
Mm.
Hur gör man då? Har den som har ojämn vecka 2 veckor? Eller blir det varannan vecka
om,
så att man börjar på jämna veckor? Ja. Och då är det ju så att olika familjer gör på olika sätt, har vi upptäckt. Och kanske kommer aldrig mer träffas jag och Anders.
Anders, om du lyssnar, det var fint att ha dig den här tiden ändå.
Tack, vi hörs om 4 år när det är skottvecka igen.
Åh gud. Ja, nästa fråga, jag kan ta den va? Nu ska vi se.
Det är från Thomas.
Thomas undrar, varför är Bumble så totalt öde? Det är alltså en dating-app som heter Bumble. Kort svar kan jag stå för, jag har testat den appen. Som alla dating-appar så är ju liksom antalet användare är liksom den viktigaste egenskapen. Det spelar ingen roll vilka funktioner som finns.
Nej, för det kom ju någon sån här skitnödig, jag ska inte ens säga vad den heter, som var då för alla som är lite bättre, lite mer speciella.
Elit, ja.
Lite mer elit. Och där var ju ingen.
Nej, men så är det ju ofta.
För det finns inga som är elit.
Nej, så den som har mest... Egentligen så här, den som har mest pengar att lägga på digital marknadsföring, att dra in användare, bara pumpa ut annonser och i sociala medier och på sajter. Det är ju så man får göra för att skrapa ihop användare.
Mm.
Och sen till slut då få liksom en själv Tinder, liksom självrullande på något sätt, självspelande. Men Bumble har ju då funktionen att kvinnor, om du matchar med någon så måste kvinnan skicka första meddelandet. För att ni ska kunna dra igång en konversation. Och det, Thomas skrev det i vår Facebookgrupp, att det var väl en bra funktion typ, med tanke på hur många som stör sig på män som skriver idiotsaker. Det tycker jag också faktiskt. Jag tycker att det är en bra funktion. Men svaret på varför Bumble är öde är nog bara för att så här, antingen om man inte lika mycket pengar som de andra att lägga på att få in användare. Eller att folk tycker att just de där funktionerna liksom avskräcker. Så att man liksom är...
Jag tänker att det är också så här självdödande. För att av någon anledning så går vi tillbaka till gamla så här 50-tals traditionella könsroller. Och så många kvinnor sitter och väntar på att killen ska ta första initiativet. Och fråga någonting ur smart om profiltexten. Och det händer liksom inte. Och då sitter alla tjejer på,
jag hade det som,
på Bumble där. Och bara, varför är ingen av sig? Nej, för att de inte kan.
Förr i världen hade det som metod att när jag var på en dating-site eller app, att jag skrev aldrig första meddelandet.
Nej.
För jag vill medvetet prata med folk som på något sätt, ja men du vet så här, inte höll på att spela spel utan bara så här, vill de prata så pratar de. Ja. Typ så tänkte jag, men det funkar ju inte överhuvudtaget.
Så sitter man där, det är som en sån här brittisk gammal kostymdrama där de har någon slags Pride and Prejudice.
Ja, precis.
Jag tänker inte säga först att jag tycker om honom och så dör båda ensamma för att de aldrig sa.
Handsken är kastad. Ja, typ så.
Hörde de det där paret som har levt ihop i 60 år och sen så när de var jättegamla. De åt alltid varsin frukostfralla på morgonen. En fralla som de delade på, så var det. Och sen så, det här är säkert en skröna, men jag tyckte det var lite intressant. Och sen så, precis liksom, de var jättegamla, så precis innan de skulle dö, så låter det bättre i stolen, så frågade någon så här. Men han tog alltid underdelen, för att han visste att hon gillade överdelen. Mm. Och hon tog alltid, så frågade de, men gillar du verkligen överdelen? Nej, sån. Jag tar den bara för att du gillar underdelen. Nej, men jag gillar ju.
Och sen så hörde man bara, och så dog de.
Och så dog de bara två. Och de hade aldrig kommunicerat. Så de gjorde jättefint för den andras skull. Men hade de frågat vad de egentligen gillade, då hade de. Så det är svaret på Bumble-frågan.
Precis. Bra där, bra där.
Anna undrar, ta gärna upp hur det är att dejta och vara funktionsnedsatt. Ska man berätta det innan dejten? Hur många har blivit dissade på grund av det?
Mm.
Det är ju en bra fråga. Jag jobbar just nu i ett projekt som har mycket att göra med funktionsnedsättning av olika slag. Både fysiskt och kognitivt. Och det jag tänker är att jag vet så himla lite om det.
Mm.
Det vill säga, jag tror att om man säger funktionsnedsättning till mig så kanske jag tänker hörsel eller syn.
Mm.
Men har inte riktigt tänkt på att jag själv är ju faktiskt funktionsnedsatt i form av stress och har en hjärn liksom skada som gör att jag kognitivt släpar lite. Så då, mitt svar, Anna, skulle ju vara att kanske inte ta upp. Alltså jag tänker först, det man skulle tänka är att man tar upp allt.
Ja.
Vid första dejten eller i profiltexten och så. Men i och med att folk är så vad ska man säga, så bestäm dig vad de tycker och tänker och kanske inte vet så mycket.
Det finns ju flera nivåer. Det ena är ju så här att det ska stå motsvarande att det är det första du säger när du går fram på krogen. Det vill säga att det ska stå profiltext eller det ska stå eller synas på bild om det är en sån grej. Men jag menar, det finns ju också det här att ja, men när du väl har fått fatta tycke från att börja snacka, börja prata och då någonstans innan man har sett första gången kanske man nämner att så här, bara så du vet så. För att man vill ju också veta att den andra personen kan acceptera en för det. Alltså så här att man...
Jag så tänker och ge en chans, att man alltid får en chans. Men det är klart, sitter man i rullstol då, i rullstolsburen, så kanske man vill berätta det så att det inte blir en chock liksom på första dejten. Inte för att det är fel, utan bara för att man ska kunna förbereda sig på det.
Men jag tänker så här, om man själv hur man själv reagerar på sånt. Jag tänker att det är väldigt mycket så här, det beror på.
Ja. Alltså det
finns, eller, men jag tänker så att det finns inget så här enkelt svar att så här, ja visst, du gör så här, utan... Men det är väl också så här, för jag kan ju verkligen känna att men det kan hindra, alltså det kan stoppa folk för tidigt. Det kan få folk att så här bli avskräckta som egentligen inte behöver vara det. Men det kan också vara tvärtom, att folk så här, ja men inte accepterar någon egenskap man har. Det behöver inte vara en funktionsnedsättning, men... Och, liksom, och då vill man ju själv, då man har det, då vill man ju absolut inte träffa en person som inte ens kan acceptera en sån grej. Alltså det blir det här åt båda hållen liksom, ja, så det vet inte. Men,
det är klurigt.
Ja.
Jag bara kände att jag visste så otroligt mycket mindre än vad jag gjorde. Alltså, att jag har fått den här frågan för några veckor sedan, innan jag jobbade med det här, så hade jag sagt, ja men det är jättebra att säga så. Men nu tänker jag bara, men gud, jag som en journalist och jobbat med så mycket under så många år och ändå har missat så många viktiga saker och trodde att jag visste. Så tänkte jag, gud, om man... Jag har ingen bra, vi har ingen bra svar.
Nej, vi har ingen bra svar. Men det var en bra fråga.
Så kan mycket man säga. Bra fråga.
Ja, ni som har bra svar på det, fortsätt gärna diskutera i vår Facebookgrupp kan man säga.
Ja, men det är väl jättebra. Mm.
Då har vi Helena här som skriver så här. Förr dejtade man kompisars kompisar. Tror ni Facebook kommer att hitta en digital motsvarighet? Och hur viktigt är det att tillhöra samma kompisgäng?
Man kan svara på den först. Det kommer en till fråga sen som hänger ihop med lite det. Men det vet ju du också, att Facebook har ju redan lanserat Facebook-dating i flera länder.
På test, ja, som på testmarknad. Liksom.
Testnivå. Och tanken var ju enligt rykten att man skulle släppa det här på testnivå även i Sverige i våras. Mm. Men att man drog tillbaka det på alla plan eftersom pandemin kom och man inte ville uppmuntra till.
Nej, precis.
Till att dejta faktiskt. Nej. Men jag tycker ju Facebook som dejt hade varit fantastiskt bra. Mm. Just att då vet man att det är kompisars kompisar. Det är lite bättre kontext.
Bättre möjlighet till matchning tänker man också. Med tanke på hur mycket man delar av sig själv på Facebook jämfört med en vanlig dating-app. Alltså, de har ju hela ens ekosystem. Liksom.
Och själva funktionen skulle då vara att man kunde skicka att man är intresserad. Alltså just flörta där. Med alla egentligen på Facebook. Men bara om den också flörtar tillbaka med dig, skulle du se det?
Jag tycker det låter underbart.
Jag tycker det låter fantastiskt.
Ja, framförallt det här, för det har vi ju pratat om i något tidigare avsnitt, det här med att man kanske känner sig otrygg med att träffa okända personer, men man kan ändå vara på Tinder eller något sånt där för att se så här bekanta ansikten dyka upp och bara få en signal om att så här, ja just det, jag känner den personen, den är singel, det visste jag inte. Alltså,
nej,
sådär.
Men
då skulle ju Facebook göra den grejen mycket, mycket enklare och snabbare, att bara så här, men det finns redan personer i döda vinkeln i vårt nätverk som liksom är så här, okej, de är tillgängliga fast man inte vet, och så kanske uppstår helt nya möten liksom.
Och göra dating till en del av livet. Jag vet att många håller på så här, man får inte skicka flörta på LinkedIn.
Nej.
Alltså jag gillar ju när man...
Vem vill göra det? Ja, okej.
Men det tycker jag väl jättebra. Ja, man flörtar ju på jobbet, man ska ju flörta överallt. Livet.
Nu slår det mig att jag har ju hört hur många stories som helst från folk som har blivit raggade på LinkedIn. Framförallt kvinnor.
Och jag tycker inte...
Inte alltid välkommet om man säger
inte...
så.
Nej, men jag tycker inte ragga... Jag tycker ragga överallt är okej. Det är hur man gör det.
Ja, visst.
Och då tänker Facebook blir lite mer som att det är i livet snarare än att man går in på en, för let's face it, datingappar är ju fortfarande som att gå på en klubb med bara singlar och där det också står utanför, gå in här, vill alla flörta, här vill alla ligga, här vill alla träffas.
Mm.
Det är klart att det blir desperat och konstigt och helt sjukt.
Och frågan, och så hon,
Finlandsfärja.
Helena undrar, ja precis, Helena undrar också med just det här, hur viktigt det är att tillhöra samma kompisgäng. Samma kompisgäng kanske inte är så viktigt, men det här med liksom någon slags gemensam nämnare är väl ganska härligt, tänker jag. Att man har liksom ändå en, alltså gemensamma referenser lite så här. Man behöver inte vara liksom nära vänner, men man, åtminstone, ja. Ja, men jag tycker, ja, det är en bra grej.
Bra grej.
Mm.
Den hängde ihop med, hur var det?
Nu ska vi se. Ja, precis.
Vickys fråga. Jag känner att alla datingappar snarare skälper än hjälper i mitt sökande att träffa någon. Nu i och med pandemin så blir det dessutom nästan omöjligt att träffa någon via jobbet eller på AB:n efter arbetsdagens slut. Vad tror ni blir nästa nya sätt att träffas på efter datingapparna? Blir det ytterligare någon digital lösning eller kommer det gå åt helt motsatt håll? Alltså att det kommer handla om att ses IRL på något vis, men i semi-organiserad form. Bra fråga.
Tillbaks till speed-dating som var på 90-talet typ, eller sådär.
Jaha, var inte det när man kom till krogen 1:15?
Då var det riktigt speed på dejtandet.
Det var speed. Du, med.
Jag värdar dig, jag värdar dig. Precis. Ja, nej men precis.
Vi är alltså inte experter på det här, nej, även Gud. Om vi har läst och klurat.
Vi kille och tjej gissar oss igenom det här. Men det jag tänkte på var ju det här med... Jag tänker att man kan ju titta på andra trender i samhället som pågår liksom i övrigt. Så här. Mm. Det finns väl någon slags så här... Just nu finns det ju en tech med technology, alltså techbolag som Google, Facebook, Apple. Så här. Det finns en techkritisk vind som blåser, bland annat kring politiska systemet med valrörelser och påverkansoperationer. Det är ett fakta att till exempel Ryssland påverkade förra presidentvalet 2016 och sådär. Det finns ju mycket sånt, och det har liksom startat den här liksom reaktionen, bara, vad är det de här bolagen gör med oss? Dessutom så stora bolag så att de är större än de flesta länder i omsättning. Liksom.
Mm.
Och det tänker jag är ju ett signal om något på att även liksom på dating-sidan då, att så här, men om vi ser en framtid där vi kommer bli mer kritiska till hur de här bolagen agerar och vad de kan och inte kan göra, att det kanske blir en motreaktion som kommer. Sen om det blir så här, ja men träffas fysiskt i organiserad form, eller om det är mer att de redan befintliga formaten, det vill säga gå på krogen och sånt, växer. Det vet jag inte, alltså vilken väg man går, men Ja, nej, för det känns som att det är väldigt så här, i tiden att vara liksom kritisk till, precis som vi är, till så här, hur funkar dejtingappar? Mm. Varför tycker alla att det är så
men
jobbigt?
Är det som typ, styr oss? Ja. Och samtidigt har vi pandemin i knät som ja, gör det precis. Helt omöjligt. Jag tror ju på den här typen att dejtingapp, jag tror det kommer fortsätta, det digitala sätt att skapa första kontakten.
Mm.
Men kanske dels då med den här kritiska vågen att vi får reda på lite mer hur de funkar och kanske också få lite bättre metoder. Jag kan tänka mig att eftersom Facebook redan idag bygger så mycket på AI så kanske den också kan faktiskt matcha ihop oss lite bättre. Alltså AI är ju om det används rätt en fantastisk sätt att veta hur mycket man gillar saker innan man ens vet vad man gillar.
De säger ju att, att de vet långt i förväg vilka relationer som kommer ta slut, vilka, alltså sådana där saker. Att så här, ja. De kan till och med veta liksom vem som är gravid innan partnern vet det, så att säga. Bara genom ens mönster på Facebook.
Och sökningar. Och sökningar. Ja, och det kan man ju egentligen se själv om man tittar på sitt eget Google-historia. Ja. Men det jag tror att apparna är ju ändå oerhört outvecklade just nu. Så jag tror att Facebook-appen, om den kommer igång eller den typen av dating kommer slå igenom, kanske också att det blir lite smartare dating, det vill säga att man får förslag, den här personen och ni skulle kunna passa ihop.
Just det.
Och sen så tror
jag att de förslagen är bättre, så att säga.
Att de förslagen är mycket, mycket mer matchade, inte bara på yta, utan att de då kan matchas på. Vi gillar ju samma grej.
Precis.
Det som behöver kluras ut på är ju den här algoritmen som då säger, passar vi ihop med folk som är likadana eller som är olika? Och det kommer ju bli den stora utmaningen att hitta.
Kärlekskoden.
Mm. Och sen tror jag också att vi kommer kanske ses mer fysiskt. Men det där är ju...
Ja, det är lite on hold på något sätt i den. Sen kan man ju tänka sig att man ses liksom på tu man hand digitalt, fast inte via datingappar också. Så kan man också tänka sig.
Ja. Men ju mer kritik som finns, desto bättre brukar det bli efteråt. Så det är ju bra att det äntligen börjar komma lite. För jag tycker att folk har varit alldeles för glada och nöjda med datingappar. Och om man har kritiserat, så har man typ kritiserat sig själv eller killarna. Killarna! Med fiskarna.
Varför måste de alltid vara så oseriösa?
Varför måste alla vara så seriösa?
De vill bara ha sex allihopa.
De vill bara ha fisk.
Ja, så jag faktiskt börjat säga, vad fan är det vi...
Alla som tänker så är från Östergötland. Bara som vet.
Vad får vi för pengarna?
Ja, verkligen.
Berömda.
Jag tycker att med tanke på hur mycket data de här tjänsterna har om oss så är de ganska dåliga på... Men grejen är att hade de varit bra på det så hade vi tyckt, vad spooky, de vet för mycket. Så det är ju alltid en balansgång. Ja. Så här. Framförallt med AI liksom.
Det fina är ju att alla kommer vilja älska och knulla i framtiden. Det är inte så att någon kommer känna, men nu med pandemin, jag lägger ner det här med kärlek. Jag börjar
jag blir enuk.
Bara lite mer eller så här, satsa på krukväxter.
Gå
det är
i
ändå
kloster,
härligt.
Gå i kloster, Ophelia. Ja, är det jag som ska läsa nästa? Det tycker jag.
Ja.
Erika undrar, det här med att män rätt ofta direkt efter en avslutad relation måste hitta en ny kvinna. Vad beror det på? Klarar de inte av att leva själva? Vågar de inte hitta sig själva?
Ja, nästa fråga. Nej.
Jag reagerar ju direkt och kände så här, det där mönstret har jag sett jätteofta hos kvinnor som bara hoppar från relation till relation, absolut inte kan vara en sekund själva, utan
du räcker upp handen,
gärna överlappande, gärna så här, har börjat vänstra lite sådär.
Nej, då tar jag ner handen.
Men vissa är ju så att de verkligen så här, nästan har sett ut efterföljaren, så att säga, när de gör slut eller så, eller det tar slut. Och så 2 veckor senare ser man liksom en ny relation. Jag tycker inte att det där går att koppla till kvinnor och män på det sättet. Däremot går det att koppla liksom till en viss, som du är inne på, du känner igen dig i det, men det här att en viss personlighetstyp eller vad man ska kalla det för. Ja.
Det enda jag skulle kunna tänka mig är att jag har väldigt hört, just det, får jag sån sträng blick här. Jag kan tänka så här.
Punktera inte mitt resonemang. Nej, jag ska bara.
Men som förälder, så eftersom väldigt många mammor tar mycket mer ansvar för barnen, så känns det som många mammor prioriterar barn och familj först. Att få ordning på det, att vara där för barnen först innan de träffar en ny. Och det är inte alltid bra, ska jag säga.
Nej.
Men att jag ser att det finns en skillnad mellan att män tycker jag måste ha kärlek i mitt liv, medan kvinnor tänker jag måste se till att allt är på banan först. Mm. Och det kan jag dra en helt annan parallell till bilbranschen.
Mm.
Jag gjorde ett bilprogram för ett tag sedan för P1, och då tittade vi på vilka är det som köper bil, och skiljer sig i kön och skiljer sig vad man tittar efter.
Mm.
Och då visade det sig att kvinnor tar oftare beslut att vilken bil som ska köpas in än män. Så det är alltså fler kvinnor som handlar egentligen bil som står för det sista köpbeslutet.
Mm.
Men det som var...
Och men reklamen riktar sig till män. Typ. Nej,
men reklamen riktar sig till män. Ja, visst. Ja. Och sen så såg man också att män oftast underskattade vad de skulle ha bilen till. Alltså de tänkte mer på sig själva än på familjen.
Mm.
Och att kvinnor tänkte oftast kombi, fast de kanske inte behövde en kombi.
Mm.
Men män tänkte ofta, jag behöver en liten sport. Mm. Coupé, för att det är så roligt att köra. Och så fick, så här, har du barn eller, ja just det, jag ska ju in med en barnvagn och en bilstol. Och så påfallande ofta, jag gjorde flera djupintervjuer också, så såg man att män glömde bort inom situationstegen sin familj. Och då tänker jag att det kanske är lite samma här.
Ja, just det där med att skiljas med barn så att säga, och att du liksom, jag måste hitta fort en ny partner som kan gå in och bli mamma åt mina barn. Alltså den aspekten finns ju. Alltså
det tänkte inte jag på i det här fallet.
Nej, okej, men jag tänker så här apropå män som inte klarar sig själva, att så här, oj, nu står jag med två småbarn här och vet inte riktigt, alltså så här, och så vill de träffa någon bara för att fylla, liksom, ha en familj igen typ. Så kan det ju vara, men ja, jag vet inte.
Jag tänker mig att kvinnor så här, mammarollen först och sen allt det andra. Jag känner igen från när jag var småbarnsmamma och barnens pappa tog sig tid att träna alltid. Och jag tyckte, gud vad själviskt du gör det. Men det var ju inte alls det. Det gjorde att han orkade mer.
Mm.
Men jag tog mig inte ut och tränade. Dels för att jag var lat. Men också så här, nej, men barnen först, jag måste handla om barnen. Till sist blev jag ett vrak.
Ja.
Alltså att man som kvinna prioriterar bort sig själv. Och det kanske man gör med kärlek också, att man inte tänker.
Ja.
Vad vet jag?
Vad vet du? Vad
men
vet
du,
vi?
Du blir ändå lite irriterad när man säger
nej, men
alla
det här
män.
Liksom,
ja, men det är bra. Vi behöver höra det.
Mm. Men det klarar de inte av att... irriterad. Jag blev mest att jag tycker att jag känner igen det väldigt mycket från båda könen i min bekantskapskrets och sådär.
Är det sista frågan nu, eller?
Ja, kanske.
Mm.
Ska du ta den?
Vilken ska vi ta?
Jag tycker den där med känslonivåer är ganska intressant.
Ja, men jag tänkte precis säga det.
Mm.
Miriam, vi avslutar med din fråga. Jag ställer den i vår Facebookgrupp Datinghaveriet, som börjar växa otroligt mycket och ta över. Och de har startat en egen podd och ingen vill lyssna på oss längre. Nej. Ja, men det är underbart, det är så mycket diskussioner och så där. Det är jättebra. Ja. Miriam undrar, hur tänker ni kring när man dejtat ett tag och börjar få mer känslor för den andra, men den andra inte är helt på samma känslonivå? Hur ska man tänka och göra? Ska man berätta om sina känslor och köra på och hoppas att man inte skrämmer iväg den andra? Eller ska man berätta och backa lite och se var det leder? Eller ska man söka sig vidare och gå och fundera på hur det kunde ha varit om man stannat? Vad orkar man med när den andra inte är på samma nivå som sina känslor?
Jag tänker direkt på alla de här diskussionerna vi har haft om anknytningsmönster.
Mm.
Att just säga att om det är någonting jag tycker att jag fått lite kläm på med åldern, så är det just det här att det går olika fort, och det har inget med dig att göra eller mig att göra, utan så här, ja, olika människor kommer ta olika lång tid på sig, och det är inte ett betyg på relationen. Men det är så otroligt svårt, för det är just den här sköra första fasen när man ska knyta an och när man ska liksom bestämma sig för, ska det här bli någonting, ska vi bli seriösa så här. Och när man då är helt ofas där och har helt olika hastighet, ja, det är klart det kommer skita sig liksom. Men det är så synd, för det är ju antagligen, ofta kan det vara två personer som verkligen skulle ha en bra relation när de är liksom på andra sidan, när båda har på något sätt slagit ner, vad säger man, rötterna i relationen och bara
kastat ankar.
Ja, men lite så.
Mm.
Men min första tanke är så här, säg absolut inte för mycket om du inte få det tillbaka, för det kan skrämma bort den andra. För jag är ju den andra ofta. Jag är ju den som sitter och bara kvävd, jag kan inte leva upp till de här känslorna som jag har hittat på att jag tror att du har, typ så. Alltså verkligen så här, jag projicerar ju saker också. Så att det, ja.
Men det är ju kommunikationen igen då.
Ja.
Jag menar, jag är ju superimpulsiv och jättekänslosam och bla bla, men jag vill också ta det lugnt i en relation. Kanske man inte tror nu när jag pratar.
När du har kastat dig in i nya relationer. Ja.
Nej, men sen så vill jag att det går försiktigt liksom. Och det är också för att jag klarar inte av att det blir för mycket på en gång. För då hör jag inte vad jag själv tycker och känner. Och när jag träffade Anders då så chattade vi en hel del. För han bodde i Indien då innan vi sågs. Och när vi sågs så sa det ju pang. Alltså det kändes väldigt, väldigt bra. Men han blev ju dum i huvudet av kärlek kan man säga.
Ja.
Så att... han kom hem på fredagen från Indien, sov över till lördagen. På lördagen sa han så här, jag måste lämna min bil hos mina föräldrar. Du måste köra mig dit. Ska vi träffa dem? Tänk dig själv att efter första dejten ska du träffa. Ja, och då kände jag, det går inte, jag kan inte. Nej, men då kan du väl stå utanför och vänta. Så. Ja. Det slutade med att jag sa hej till dem. Då började jag få lite småpanik. Morgonen efter så mässar han, är det för tidigt att säga att jag älskar dig?
Och nu skrattar jag som att det är roligt, det är det ju inte. Det är ju fint också, men det är ju också, jag kan verkligen förstå så här, kvävd känslan.
Och då
känslan.
Var det ju ringa alla tjejkompisar, analys, tills jag kom på. Men jag tycker, då är det ju så här, gud, det där står inte ut med, ge bort, hur ska, om man börjar så, hur ska det gå? Så tänkte jag bara, nej men han är omogen, han fattar inte.
Ja, han är ju uppfylld av nuet, känslan liksom.
Och det där säger ju kanske någonting om honom, eller så gör det inte det.
Nej.
Men då fick jag ju ta samtidigt, det där är för tidigt. Och nu är jag hård, men du måste ta det lugnt, för annars så kommer jag tröttna. Annars så blir jag rädd och känner så här, herregud, ska du fria på tredje dejten?
Jag är så omogen att jag aldrig skulle kunna säga så till en kvinna, tror jag. Som du sa till honom. Förstår du, jag skulle...
Va?
Jag tror så här... Jag skulle bara så här försöka parera det på andra sätt, tror jag. För jag skulle vara så skraj för den konfrontationen. Att så här,
men varför
att,
då?
Men att säga, om någon är så här super på, då skulle jag ju direkt känna mig kvävd och bara vilja dra mig undan. Och jag skulle ha så himla svårt att bara... Du, det där, du får inte säga att du tycker om mig, för det kommer göra att jag drar mig undan. Alltså, jag menar så här, jag skulle vilja säga det. Förstår du vad jag menar? Jag menar bara så här, om jag känner mig själv rätt, så tänker jag att jag skulle bli så här... Freaka ut totalt och bara... Gud, men det här är för tidigt, det går inte, vi måste strunta, det går inte, jag måste dra mig undan, jag måste ghosta, eller så här. Alltså, så tänker jag, att jag bara skulle bli helt så här,
men tänk,
överväldigad liksom.
Då missar du kanske någon som är, för vad som hände var ju att
Gud, det finns många sådana misslyckanden bakåt.
Han blev jätteledsen först, och såklart kränkt, och det kan man ju förstå, men samtidigt då är det, när man gör ett sånt där och säger, det där är för snabbt. Men jag tycker verkligen om dig, jag tror, jag vill verkligen fortsätta träffa dig. Alltså försöka att personen känner sig någorlunda trygg samtidigt som man sätter en liten gräns.
Ja.
Och då ska jag inte säga att jag var helt cool med det, för att jag, någonstans i magen så var det ju fjärilat som sa att det här är ju helt åt helskotta. Men idag skrattar vi åt det.
Ja.
Idag skrattar vi åt just det där mässet. Är det för tidigt att säga att jag älskar dig? Vilket var det han gjorde då i det här mässet efter 4 dagar. Och idag kan jag också tänka på hur 17 orkade jag det, att någon var så på, men...
Ja, för jag tycker jag ser sådana där trådar, inte, ja men du vet, i diskussioner på Facebook eller på Twitter där folk skriver om sina relationer eller dating eller sådär. Det kan vara anonymt, det kan vara eget namn. Jag tycker alltid man ser så här. Ofta vill jag bara kliva in och bara, men du förstår väl att ni bara har olika hastighet?
Ja.
Du sitter där och liksom beskriver en situation som bara handlar om så här. Brist på kommunikation eller brist på information mellan varandra.
Exakt.
Och liksom överanalys, och man sitter, som du säger, man mässar kompisar och man bara, gud, jag kan inte bara höra av sig. Och så bara, fast liksom, det betyder inte någonting. Det betyder inte att han vare sig eller hon är av eller på. Det betyder bara så här att man har olika...
Timing,
anknytning. Det var så här, det var en svinjobbig vecka. Det kanske var någon som vabbade och hade mycket på jobbet. Den kunde inte sitta hela tiden på Tinder och svara på dina meddelanden.
Nej,
typ så.
Precis.
Och då blir det så här, jag tycker det fan är dålig stil att man inte svarar. Alltså. Typ sådär. Och så man bara, fast ibland är det så. Då får man liksom bestämma sig för så här, orkar jag vänta? Orkar jag? Och orkar man inte det så får man gå vidare.
Kommunicera mera. Och så tycker jag att det kan ju aldrig bli fult att säga att man tycker om någon. Men om man gör det så kanske man får bredda sig på att den andra just tvekar lite.
Inte
en liten
tycker
stund.
Om den tillbaka, eller vad säger. Ja, men så kan det vara.
Sen finns det ju en gräns där man, om den andra inte kommunicerar, om man känner, jag känner mer, och den andra säger, jag är inte riktigt där. Det är klart att då får man ju ta beslutet. Men jag tror ofta handlar det om att man visar kärlek på olika sätt. Mm. Kan ju då rekommendera, om vi ska rekommendera andra sajter, det är att läsa på lite om anknytning.
Mm.
Att man har olika anknytningsmönster som gör att man också behandlar folk olika i en relation. Mm. Inte för att man vill, utan för att man har det med sig. Och det andra är det här med kärlekens språk, som låter lite fånigt och som är lite halv, kan jag tycka. Men också det här att vi uttrycker kärlek på olika sätt.
Mm.
Just att kvinnor säger, varför säger du inte att du älskar mig? Medan mannen tycker att han har visat det, för han har byggt att nu är jag jättefördomsfull, en uteplats. Och så säger han bara bygger på sin uteplats, han visar aldrig att han bryr sig om mig. Det är precis det han gör.
Han vet du det, nesting heter det, va? När man alltså liksom bygger bo. Alltså han säkrar ju upp framtiden genom att bygga uteplatsen.
Och det där tror jag är jättevanligt också, att man, när man dejtar så säger man, gud, jag tycker jättemycket om, märker han inte det? Han kanske gör det och visar det på sitt sätt. För i vanliga fall brukar han absolut inte ens...
Så här, han svarar inom en timme. I vanliga fall brukar han svara på inom ett dygn. Så det här är ju riktig kärlek.
Ja. Ge kärleken en chans.
Oh, man ändå, om det ändå var så enkelt.
Kan vi inte sluta med Ted Gärdestad?
Vilken av dem? Att
kärleken slår rot och växer sig stark.
Aldrig hört, vi kör den.
Vi kör den. Tack för alla frågor.
Tack, fortsätt lyssna. Och vart hittar man dig på internet, Karin?
Karin Adelskol heter jag, på Insta och Facebook.
Och jag heter Fredrik.vass på Instagram. Googla oss, annars så hittar ni oss. Ha det gött!
Jag vet att du tvivlar på din